Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Välkomna till Vinguiden pratar om med mig Pontus Skagersten. I den här säsongen så ska jag lära mig kombinera dryck med mat. Och när jag lärt mig tillräckligt, då är det dags att sätta mina kunskaper på prov i ett test lett av supersommelieren Maja Samuelsson. Idag ska vi prata om hemmamiddagen med dagens gäst.
Jenny Roshager Theander. Nyckeln att arrangera en framgångsrik middag hemma är planering. Planeringen är A och O, så att du själv kan vara gäst på din egen fest.
Jenny, du som är så duktig på vin, kan inte du ordna med vinet till den här middagen vi ska ha? Är det en fråga du känner igen och som du ofta får?
Mycket väl.
Hur tar du dig an det?
Dels tycker jag att allting handlar om ett sammanhang. Det finns ju en orsak till varför det där lite halväckliga vinet var gott på stranden i Grekland. För det fanns ett sammanhang till vinet. Så att skulle du ställa mig den frågan, så skulle jag fråga vilka är det som kommer och vad ska vi äta? För det sätter ju någonstans också lite tonen på vad är det vi vill uppnå liksom, med det vi ska dricka.
Börjar du i den änden med maten? Eller börjar du ibland med vinet?
Ja, absolut, ibland med vinet. Ibland kan det nästan, egentligen om man bara skulle titta på det tekniskt, så är det enklare att justera en måltid efter vinet än att justera ett vin efter måltiden. Mm. För att du kan alltid höja saker i måltiden, lite mer salt, lite mer syra, lite mer av det här, lite mindre av det här, för att verkligen liksom gå i mål med vinet. Sen så skulle jag säga att man kan para ihop mat och dryck på olika nivåer. Du kan göra det så att det blir jättegott i en jättebra match, eller så kan du doktorera i det. Alltså, och allt däremellan. Så att jag tror också att vem är din målgrupp? Vem är din gäst? Uppskattar din gäst att du går ner på liksom detaljnivå, eller vill man bara ha en trevlig kväll och lägga sig efter det? Jag tror att man måste bara hitta den nivån.
Vilka tycker du är det roligaste att anordna middag för, de som är lite nördiga när det kommer till vin, eller de som är lite mer, ska vi kalla dem, easy going, att inte, de bryr sig inte så mycket?
Alltså den absolut roligaste middagen har jag en gång per år, och det är när jag fyller år. Och då har jag jag säger stor middag, för att vi käkar ungefär 7-8 rätter. Och det här har liksom blivit en upphåsad grej bland mina vänner, så här, vem ska få inbjudan? För att det innebär att man kommer ut till mitt hus, alla sover över, alla ska ha en liksom ett sovrum typ att sova i. Så vi är inte mer än typ 7-8 personer. Och då går jag all in. Det är liksom halva festen är före gästerna kommer, och det är planerat. Och jag fyller år i april och har den där i mitten på april, och jag skriver menyn någonstans. Jag har redan börjat skriva nu för nästa år, men ja, från januari börjar jag skriva menyn.
Mm.
Och då gör jag nog både och. Vissa viner kanske säger att det här vinet vill jag verkligen ha med. Då skriver jag en rätt som matchar det vinet.
Mm.
Och så jag hade en av de rätterna nu i år där jag liksom bara tittade på vinet, så skrev jag en rätt som bara matchade det. Och vissa rätter känner sig, men det här är en så jäkla bra rätt. Vad kan jag ha till det? Vad gillar jag att dricka? Vad gillar mina gäster att dricka? Och det är ju roligt, för att mina vänner är ju absolut inte vinnördar. De gillar mat och dryck. Men de sitter ju inte liksom och har olika universitetskurser som jag gör i hur man brygger öl. Men det är ju roligt, för då blir det ju en wow-upplevelse. Ja. Och jag tror att alla som har en middag, oavsett vad man gör, vill ju skapa en wow-upplevelse.
Mm.
Oavsett om du bjuder liksom på en pizza eller en fyrarätters middag, så vill du skapa någonting som får din gäst att känna, oj vad häftigt, vad fint, liksom någon har ansträngt sig för min skull.
Blandar du in gäst, alltså så här 7 rätter? Det låter ju som en fantastisk tillställning. Mm. Blandar du in gästerna i matlagningen också? Eller
absolut
liksom står
inte.
Du för allt själv?
Av den enkla anledningen är att jag tycker det här är så roligt.
Ja.
Men jag är ju också en liksom projektledare och logistiker av rang. Så att det här, jag står ju inte i köket mer än ett par minuter mellan varje rätt. För att den är så preppad och liksom planerad.
Mm.
För det är väl också det som många gör kanske misstag hemma. Att man har en väldigt hög ambitionsnivå vad man vill åstadkomma. Men så skapar man en meny som man tycker är trevlig. Men missar detaljen att du får stå liksom 1,5 timme i köket under din middag.
Ja.
Så dina gäster ser bara en rygg av dig istället för att de är där för att träffa dig. Och då fallerar det ju. Så det gäller ju, tror jag, att man skapar en middag som gör att grundprincipen ska vara, du ska laga all mat innan gästerna kommer och du ska bara plejta allting när de kommer, alltså du vet, steka på köttet eller göra det här sista. Då behöver du inte stå i köket medan dina gäster sitter och väntar på att få umgås med dig.
Har du någon sån go-to-rätt som funkar jättebra som en sån? Jag kan säga min, så får du säga din. Jag är ju ett stort fan av grytor, typ en bœuf bourguignon. Mm. För den kan liksom stå och puttra. Mm. Och sen så, när det är dags att käka, då är det bara att sätta igång och käka.
Och egentligen är ju en gryta en så här fantastiskt bra bjudrätt. Du kan liksom koka den 11 på förmiddagen, låta stå och puttra medan du duschar. Och sen när gästerna kommer så är den ju typ färdig. Du behöver bara göra något lite enklare, när, liksom något, någon förrätt kanske, eller bara något snacks till fördrinken, och sen är det klart.
Mm.
Jag skulle säga att den mest underskattade bjudrätten som oftast får wow-effekten är en soppa.
Mm.
För alla tänker, soppa, nu ska vi äta 4 deciliter soppa, det är ju inte så himla sexigt. Men om man, jag gillar att göra att man, gästen får en tallrik framför sig, det ska liksom vara en stor djup tallrik, och så har du byggt saker i botten. Och sen slår du sopparna par framför gästen.
Mm.
Så att det är inte bara liksom 3 deciliter, 4 deciliter soppa man sitter och slevar i sig. Utan du har saker i botten. En jordnötskockssoppa.
Mm.
Och då lägger jag någon färskost med svamp. Stekt svamp. Kanske lite tryffel. Tunt skivat äpple. Och sen en jordnötskockssoppa med lite timjan och sådana saker. Då blir ju den rätten också lite wowy. För du häller den framför gästen. Det blir mer än att du bara kommer ut med en skål soppa. Liksom.
Vad väljer du för typ av vin till en sån soppa då?
Jordnötskockssoppan, då skulle jag gå på champagne eller lätta.
Mm.
För du har liksom en krämig soppa som har en del liksom fethet i sig. Äpplet, då får du lite syra. Du har svampen som ger den här liksom lite mer jordiga karaktären, eller mer skogs. Liksom. Då skulle jag gå på en champagne. För det matchar liksom samma smaker som du kan hitta i en champagne. Och är det ett vågat sällskap med någon som verkligen så här uppskattar, då skulle jag dra till en torr sherry.
Mm. Spännande.
Eller båda.
Ja.
Och låta folk så här,
testa.
Mm. Det är ett bra sätt också. Om man har gäster som inte riktigt, man tror att de skulle uppskatta vin mer än vad de själva har förstått. Prova 2 saker och säg bara så här, vad tycker du blev godast? Mm. För då kommer de automatiskt bara, oj, och de behöver inte kunna någonting. Men de vet ju vad de själva tycker är gott. Mm. Och det är ju det enda folk behöver egentligen veta.
Ja, men för det där har jag funderat lite på, är nyfiken på att höra hur du tänker kring just när, ja, men om vi tar en middag, en hemmamiddag som jag har för mina vänner. Det är inga 7 rätter här, det kanske är 1-2 rätter, 1 huvudrätt och 1 dessert, säger vi.
Mm.
Men och då brukar jag fundera på så här, är det samma vin rakt igenom, eller som du är inne på lite här, att testa lite olika viner fast till samma mat? Hur ska
så här,
man ta sig an det?
Du kan ju gå i kortbyxor hela året runt. Det kommer ju passa bättre på sommaren och sämre på vintern, men du kan ju fortfarande. Och det är ju liksom samma sak med vin. Det är klart att du kan köra samma vin genom alltihopa, men det kommer passa bättre till vissa och vissa inte.
Ja.
Så att jag skulle ju hellre bjuda på två olika viner. För att jag tycker att det är också roligare att visa upp också hur... Och kanske då edgar ännu mer att kanske så här ta... om det är två förrätter som det här funkar med. Eller om det är en förrätt och en varmrätt. Att kanske ta samma vin, men från två olika världsdelar. Eller från två, alltså en är fatlagrad och en inte. För att bara visa upp att förrätten kommer med en liksom stram chablis medan du har en smörig chardonnay till varmrätten. Då är det alltså samma druva men i två olika skepnader för att visa hur olika ett vin kan bli med hjälp av vinmakning eller växtplats.
Mm. Bra. Och även om jag bara har en varmrätt, om vi tar den här Bourguignonen till exempel... Att,
ja, hade du varmrätt och dessert så kan du inte köra samma. Då säger jag nej.
Nej, men, men så här då. Om man vill testa lite så här. Vad händer med det här vinet och vad händer med det här vinet? Exakt. Om man har två glas och så får man jämföra lite. Vilket tyckte du bäst om till exempel? Mm. Så kan man göra.
Det är också ett sätt att få gästerna att så här, också slå ner den här barriären med att det behöver vara pretentiöst och du måste kunna massa saker för att kunna uttala dig. Alla människor kan ju säga om de tyckte att det var gott eller inte.
Mm.
Och det är ju egentligen det här handlar om. Som jag sa, man kan ju liksom doktorera i det, men det handlar ju bara om vad tycker du var godast.
Mm.
Sen en person som kanske är mer tränad eller att jag är sommelierutbildad, så kanske jag bara har lärt att sätta orden på mina känslor.
Mm.
Det är ju egentligen den enda skillnaden. Alltså, man är mer tränad att hitta saker. Liksom.
Mm. Jag är lite nyfiken på hemma hos dig.
Mm.
Vad hittar vi för husviner som alltid finns hos Jenny?
Mm.
Alltså typ av vin.
Mm.
Vad har vi för något?
Jag skulle säga alltid champagne.
Mm.
Och liksom också så här att... okej, jag är jätteintresserad av vin. Det finns de som spelar golf och lägger massa pengar på det. Så att, det är bara olika intressen, vill jag bara säga så här. Men champagne, absolut.
Varför då?
För att jag tycker att det är bara så himla härligt att bara få öppna en flaska en tisdag. Bara för att liksom, att inte vänta på det där, den där stora middagen. Eller liksom bara att skapa, vänta inte på det rätta tillfället, bara skapa det själv istället. Liksom. Det kan vara trevligare liksom. Men champagne, absolut. Man hittar på vita sidan, så hittar man alltid Grüner Veltliner från Österrike.
Mm.
Tycker jag är ett fantastiskt vin. Jätteunderskattat. Och vi dricker inte tillräckligt av det. Det är jätteprisvärt. Kommer sällan upp i pris och blir väldigt dyrt. De har också väldigt mycket små vingårdar, vilket gör att du hittar vingårdsbetecknade viner till väldigt, väldigt bra priser. Dricker mycket Riesling, precis som alla andra sommelierer gör. Jag dricker Pinot, precis som alla andra sommelierer gör. Sen så skulle jag väl säga att min senaste förälskelse är ju Cabernet Franc.
Mm.
Från Loire.
Mm. Vad har den, tycker du?
Men jag tycker att den har... alltså dels så har den ju liksom syran, den har den här friskheten, men den har ju den här grönheten i sig som man brukar säga så här, det smakar grön paprika. Och det för mig gör ju vinet lite mer intressant.
Mm.
De häftigaste vinerna för mig, det är när jag dricker och så bara måste man liksom nästan tänka efter, vad är det jag känner? Då för mig är det ju spännande, och det tycker jag att Cab Franc har.
Mm.
Och så är det inte så himla dyrt. Alltså, en flaska vin för 150 kronor kan vara liksom så himla bra kvalitet på. Så att det är mycket roligare att hitta ett vin som kostar 150 kronor som blåser av stolen än någon som kostar 3000 som blåser av stolen.
Mm.
För det förväntar jag mig om jag köper en flaska vin för 3000 kronor.
Något som jag ibland stöter på, du kanske också gör det, är ju att folk har med sig viner till en middag hem till dig.
Mm.
Eller kanske erbjuder sig att jag kan fixa vinet.
Mm.
Hur förhåller du dig till det? Vill du styra dem i rätt riktning eller får du låta dem hållas?
Alltså det beror på. Dels vem det är. hur bra humör jag är på. Nej, men jag skulle säga så här att om jag ska laga middag hemma hos mig och jag bjuder in dig och du säger så här, men vet du vad, jag kan ta med mig vinet, då kommer jag säga så här, ja men absolut, jag kommer laga det här. Ja. Då kommer jag nog säga till dig vad jag lagar.
Ja.
För att kanske också bara få det till liksom en trevligare match som jag nu lagar middagen. Samtidigt så får det inte heller bli så pretentiöst att så här, jag kan inte komma hem till dig på middag för att jag inte får bestämma ditt vin. Mm. Det blir ju fruktansvärt pretentiöst. Det är ingen som orkar umgås med sån människa. Så att,
men lite riktlinjer.
Ja, men alltså eller lite,
en så, riktning i alla fall.
Ja, men sen är det också så här att tar du med en flaska för att vi ska dricka den innan maten? Men köp vad du vill, köp något du tycker är intressant. Det kanske blir så att du visar mig någonting som jag aldrig har druckit eller kanske vanligtvis inte hade köpt. Men ska det vara liksom till maten så, precis på samma sätt om jag blir hembjuden till dig på middag och säger så här, men jag tar med mig vinet, då kommer jag ju fråga, vad ska du laga?
Mm.
Så att antingen om man ska ha det liksom i kombination till maten och det blir liksom en del av måltiden. Men är det liksom, vi ska dricka något gott på altanen innan. Ja, men överraska, det är väl jättekul.
Mm. Och där brukar det ju vanligtvis kanske bli mousserande i någon form.
Mm.
Om vi tittar på någonting som inte är mousserande vin som en fördrink.
Mm.
Vad skulle du säga då?
Alla dagar i veckan skulle jag välja en suröl.
Okej.
Jag älskar suröl. Och har alltid vilda diskussioner med min man som hävdar att det inte är en öl. Och jag är beredd att skilja mig när han säger det.
Vad tycker han det är då? Något annat bara?
Eller? Ja, men han tycker ju bara att det är en surdryck, sa han senast igår kväll till mig när jag drack en fantastisk suröl. Men jag tycker att de här som också... igår så drack jag en med det är en suröl med hallon. Och det är riktiga hallon den är gjord på. Och du vet, det är liksom som en hel sommaräng liksom, i en smakupplevelse. Och så här, solen ligger på, det är varmt, det är en kall, svalkande liksom, öl. Jag tycker att det är jättehärligt. Och det finns ju suröl som är snällare suröl. Och så finns det de som är mer hardcore. Välj en lite snällare variant då. Och så kanske säg inte vad det är, bara häll upp det.
Mm.
Det kan jag tycka är en så här bra... Också att det blir lite en så här konversations liksom snackis liksom, för folk att säga vad är det här? För folk kanske inte dricker det så ofta.
Den här säsongen av podden, då fokuserar vi ju på smakkombinationer. Och lite längre fram så kommer jag få ett läxförhör på det här temat, hur man kan tänka i att kombinera mat och dryck och olika smakkombinationer. Har du några sådana säkra kort när det kommer till smakkombinationer, till exempel den här typen av mat med det här vinet? Eller den klassiska, som vi har pratat om i den här podden tidigare, champagne och chips till exempel, eller ostbågar. Har du några sådana?
Nej, men jag skulle nog säga så att bara liksom lära sig lite basic om grundsmaker kommer hjälpa dig så himla mycket. För att om man tar en tallrik mat och så tittar man på den. Alltså det klassiska förr var ju så här, ja, men är det fisk så är det vitt och är det kött så är det rött. Men om man istället bara angriper tallriken och tittar på den och så bara, okej, vad smakar den här när jag äter den? Om du skulle ha pommes frites, en entrecôte och bearnaisesås och en tomatsallad.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.
Vad smakar den när du äter den? Ja, men du kommer ju ha... pommes fritesen kommer ju liksom ge en så här fethet, en krispighet. Du har köttet. Tomatsalladen kommer ge en syrlighet. Och benäsåsen kommer också ge en fethet och en liten så här kryddighet från dragonen och så vidare. Ja, då har ju du liksom talat om vad den här tallriken smakar. Ja, vad behöver du då? Ja, men fett, då behöver du ju antingen syra. Ja, då ska du, men då har du kött på tallriken, så du gärna då, det skulle jag säga, talar om att om du har kött på tallriken som ändå är en så stor del av den här måltiden, att du ska välja något där det finns lite struktur eller lite tanniner. Men eftersom att du hade den där feta såsen och den här tomatsalladen, så skulle jag ju vilja ha någonting med syra för att möta upp det. Så då har jag då ett rödvin. Det ska finnas någon typ av syra i den. Och redanast där har du ju liksom begränsat dig i ditt val av vin. Så att titta på vad är det som sticker ut på den här tallriken. Och jobba utifrån det.
Mm.
Då är det också lättare, precis som så här, ah, men chips, vad smakar chips då? Ja, men det är ju salt, det är fett och det är krispigt. Det är det som vägleder dig till champagnen. Liksom. Så att, än att stirra in sig på så här, du ska alltid dricka det här till den här typen av mat.
Ja.
För det finns ju faktiskt flera saker som passar
till
samma tallrik mat.
Det finns inget facit.
Nej, precis.
Det är väl det som är så här, kul och frustrerande på samma gång.
Ja, men också så här, man måste också välja då hur mycket vill du nöra ner dig när du ser den där tallriken liksom med en entrecôte och bea och pommes frites. Liksom, på vilken nivå ska du nörda ner dig i ditt val av vin? Välj ett vin som du tycker är gott.
Mm.
Det måste ju ändå vara det som är grunden.
Ja. Vi pratade lite innan här om att mycket handlar om att bara våga testa. Prova sig fram. Har du provat dig fram någon gång och det slog helt fel?
Helt fel. Jag skulle bara 100% vilja skylla på min gäst i det här fallet, men som jag bara tänker hänga ut. Men vi har ett par kompisar och vi käkar oftast middag ihop och sådär. Och jag gillar ju att pusha gränser och liksom laga saker som du inte har sett tidigare, eller ta någonting, twista till det. Jag tycker det är jättekul. Och då hade jag gjort en dessert som jag visste var, det här är over the line liksom. Men jag sa inte ens vad det var. Jag var så här, smakare, ät det, säg vad du tycker. Och hennes man var ju så här, men det här är så spännande. Jag har aldrig ens, liksom, du vet, han var ju så här, det här är skithäftigt. Och hon var så här, det här är det konstigaste jag ätit hela mitt liv. Liksom. Och då hade jag gjort en karamelliserad, vispad curry panna cotta.
Oj.
Med en rostad tomat och hallon sorbet. Och mandelkaka.
Mycket i den som pågår.
Och det jag tog med mig från var, det fanns en bra grundtanke. Lite mindre curry bara. Men för när jag utbildade mig till konditor, så hade vi en gästföreläsare en gång. Och han gjorde en chokladmousse med curry. Och jag var så här, det här är ju så sinnessjukt konstigt. Det här är ju liksom väldigt många år sedan. Men jag tog med det där att liksom, det finns ju saker som faktiskt funkar ihop som man inte tror. Alltså som är kanske krydder eller liksom färsk fänkål kan ju funka lika väl i en dessert. För att den har de aromerna i sig som är så tillåtande. Mm. Liksom. Så att det är kul att liksom lyfta in. Och liksom den här paprika, alltså rostar du paprika, röd paprika. Och så tar du bort liksom skalet. Och så mixar du den tillsammans med hallon och så gör du en sorbet på den. Alltså du känner paprikan, men paprikan blir ju söt när du rostar den.
Ja.
Så det finns ju elementet som likarna skulle kunna funka liksom, i en dessert. Och det tycker jag är kul. Men hon var inte blåst av stolen. Hon tyckte det var jättekonstigt. Men jag tycker ändå att det fanns något där att jobba på det. Liksom.
Ja, men för det var också min uppföljningsfråga. Någon gång det har blivit en otippad succé. Men det här med curryn, känns det ju ändå som att potentialen finns. Den behöver bara finjusteras lite då kanske.
Jag gjorde på min födelsedagsmiddag nu senast. Då gjorde jag en soppa. Nu kommer jag på det. Och då hade jag, det här inspirationen kommer från en rätt som fanns på Fransén. Och det är man lägger en lökkräm i botten. En bit rostad pumpa. Och sen så gör jag en löksoppa. Och inte fransk löksoppa med en klar buljong, utan en gräddig. Men du karamelliserar löken jättelänge. Så att den ska verkligen bli så här, alltså brun från karamelliseringen. Och sen slår du på grädde och vin och det kokar en soppa på. Och sen så gör jag en vispa grädde och har en lakrits. Och så lägger man en klick lakritsgrädde på det här som liksom smälter ner i soppan. Och så rostade mandlar. Och jag kände så här, men det här är nog en bra grej. Men, och sen så körde vi den på min födelsedagsmiddag. Och den var nog den som folk satt på frukost en dagen efter och packade ut den där soppan. För folk liksom slickade tallriken. Mm. Så det måste jag väl ändå säga, det var en succé liksom. Mm. Och då var det också så här, folk så här, lakris, kan man ha det? Men lak och lökris, eller lök och lakris, det funkar liksom. Den här karamelliserade tonen med lakrisen som har en kryddighet i sig. Och också så här, våga prova. Mm. Alltså, det vill bara göra om det, om det inte blir. Alltså, blir bra.
Om du ska få ge mig lite inspiration, både till mig och de som lyssnar, här, nästa gång vi ska bjuda på middag hemma, vad skulle vi kunna göra då? Det behöver inte vara liksom maträtt, men bara så här, något att tänka på eller något som sticker ut.
Planering. Planering. Det är det som kommer göra att du själv är liksom fest, eller liksom gäst på din egen fest. Att tänka igenom så här, okej, vad är det? Och kanske välja, om du ska göra en trerätters, att välj saker som du kan förbereda. Alltså den här födelsedagsmiddagen på 8 rätter, den för, alltså soppan gör ju, sen fryser jag in den. Så tar man fram den dagen innan och så bara tinar man den och värmer upp den. Och helt plötsligt så började jag inte göra något, det kunde jag göra en vecka i förväg. Så att bygg mål, liksom menyn efter saker som du kan förbereda. För du kommer ju också, alltså alla har vi ju varit på den där festen när man kommer in. Man har sin flaska vin under armen, man ska hem till någon som ska ha fest eller liksom middag. Och man möts av någon i liksom ren och skär panik med förkläde på, halva middagen är förberedd, halva inte färdig, och man känner sig, gud, vi kommer äta klockan 10. Alltså för att den har liksom inte planerat.
Mm.
Och den upplevelsen är inte kul för den som är värdinnan i det här fallet, eller värden. Så att planera måltiden och välj saker som du kan förbereda.
Mm. Jättebra tips. För som du säger, man känner ju igen den där middagen.
Den där stressade den har... personen med svetten som lackar. Ja.
Och jag kanske själv har varit den personen också.
Ja, absolut. Det har jag också varit.
Oj, nu kommer de snart.
men just det där att förbereda, att bygga, alltså bestämma mat efter saker du kan förbereda. Liksom. Mm. Det gör ju att det blir trevligare för alla.
Mm. Du har ju skrivit en bok, Bli en hemmasommelier. Vad är en hemmasommelier, skulle du säga?
Ord jag uppfunnit själv. Mm. Nej, men när jag började min bana inom köket och var ju kock och konditor, och sen tog jag klivet ut i matsalen och i driften där ute. Och då kunde jag liksom mycket om smak och hur man lagade mat, men ingenting om vin. Och jag minns exakt vilket ögonblick som fick mig att känna, aha, det här, jag drack ett rödvin och insåg att det inte bara smakade rödvin. Mm. Det här att det liksom, det fanns någonting mer. Mm. Och då blev jag extremt nyfiken att lära mig, vad är det där jag upplever? Varför upplever jag det? Och då vände jag mig till liksom systembolaget, personal, sommelierer och liksom så här, vad ska jag äta till den här maträtten? Och då var det så här, det standardsvaret, du ska äta 49,50. Aha. Det lärde mig ingenting. Det lärde mig att jag skulle få fram ett vin på Systembolaget, men ingenting mer. Så där kände väl jag att det fanns en lucka i, men hur får man människor att lära sig själva resonemanget? Det här som jag sa med biffen och ben, att lära sig att se på tallriken, vad är det jag ska titta på för att få, för tallriken talar om för dig vad det är du ska välja för vin. Du måste bara lära dig tolka den tallriken. Yeah. Så därför så skrev jag den här boken, för att jag ville få folk att inte bara få ett svar på vilket vin de ska dricka, utan lära sig att lära sig resonemanget bakom det. För att sen kunna titta på en egen maträtt och säga, men jag vet att jag ska, nu tar jag de liksom verktygen som finns i boken, hur jag ska tänka.
Mm.
Och så tar det på en helt annan maträtt som inte finns i boken. Då har jag lyckats tänka.
Just den här ibland förekommande ängsligheten många har när det kommer till att bjuda på middag, så kör man lite safeguards. Och jag upplever att det också går trender i vad som bjuds där hemma. Mm. Till exempel, sådana här salta naturchips med lite crème fraîche och kaviar.
På ett stort fat.
Exakt.
Man,
Sven Nachos.
Exakt. Men alltså det, i mat så går det ju precis lika mycket trender som det gör i modevärlden. Eller som det gör i liksom i konstvärlden. Mm. Alltså det går ju trender i allting. Jag menar, vi äter ju inte samma sak idag som vi gjorde för 20 år sedan. Liksom när tacosen kom till Sverige var ju det mest exotiska vi hade sett. Mm. Liksom.
Så om du ska utmana oss lite här då. Mm. Testa det här istället. Tycker du det är något som har så här, det här måste vi lägga bakom oss nu?
Ja, panna cottan i glas. Mm. Kan vi bara lämna det? Alltså, och det är inte sagt, jag gör jätteofta panna cotta. Mm. Men då, det här
den här kurkpanna cottan,
ja, här kommer mitt lifehack. Nu lämnar vi panna cottan i glas som är toppade med någon liten hallongelé och allt är bara som en, du vet, skeden kan stå rakt upp för du har använt så mycket gelatin. Liksom. Du kan göra en panna cotta, det är helt okej. Okay. Du gör den, lägger den i en skål, lägger den i kylen och sen tar du fram den och står fram din elvisp. Och så vispar du upp den här panna cottan så att den blir liksom fluffig. Och sen lägger du den i en spritspåse. Sen kan du liksom spritsa den på en tallrik.
Mm.
Och sen kan du bygga saker på den där. Och din gäst kommer bara, gud vad är det här för restaurangdessert? Och egentligen är det ju nästan samma panna cotta som du hade i det där glaset.
Mm.
Lite mindre gelatin bara.
Mm.
Så väldigt bra recept utan för mycket gelatin. Aldrig mer än 4 blad per liter. Det är min.
Okej, bra. Konkret. Vi gör ju ett så här examensavsnitt till varje säsong. Mm. Där Maja Samuelsson liksom förhör mig lite på. Så här, vad har du lärt dig nu då? Mm. I de här avsnitten.
Kul.
Vad gör du med all den här informationen? Ja. Är det något som har gått in?
Ja.
Så du funderar på om det finns någonting mer jag kan tjäna på här.
För mig så handlar det ju om. Du kan matcha mat och vin på två sätt. Antingen så går du på liksom, lika barn leka bäst, samma. Har maträtten syra, då ska du ha syra vinet.
Mm.
Eller tvärtom. Jättepedagogiskt, eller hur? Ja. Nej, men med det menar jag, om jag har en rätt som har väldigt mycket fethet i sig, då kanske om jag skulle då matcha det här vinet med liksom ett väldigt så här, tungt fatlagrat vitt vin, så kanske det blir för mycket.
Mm.
Istället så kanske du ska gå precis tvärtom. Du ska välja ett vin med jättehög syra och du ska lite där du ska gå in med din Riesling för att den fräschar upp paletten. Så att antingen samma eller helt tvärtom.
Mm. En sista fråga. Om man vill testa det här lite, vad som händer i smakkombinationen, vad som funkar och inte. Mm. Finns det några så här små tester man kan göra hemma själv, att ta liksom en citronskiva?
Exakt.
Och smaka?
Exakt, precis det jag tänkte. Alltså, ta ett par olika viner, gärna vita skulle jag säga, och sen så tar du liksom en bit rökt lax, en liten citron, du ska ha någonting som är kanske någon lite kryddig korv, salt. Och så provar du liksom och dricker vinet. Provar in med citronen. Vad händer när du har druckit ett vin? Och så, först ska du dricka vinet så du kan liksom så här, hitta liksom ground zero. Så här, vad är vinet? Vad smakar det? Och sen tar du in citronen. Vad smakar vinet? Och så dricker du vinet igen. Förändrade det? Ja, det kommer det göra. Ja, men på vilket sätt då?
Mm.
Och så lägger du lite salt på din citron. Och så provar du med det. Och samma grej. Vad händer då? Då kommer liksom du känna det där som någon annan kanske beskriver för dig. Och det är ju det absolut bästa sättet att lära sig, att man känner själv.
Mm.
Och när jag liksom utbildade mig och när jag försökte lära mig mer, så min man blindprovade mig på kvällarna. Så då jobbade jag inom restaurang. Så jag kunde liksom komma hem vid 12-1 på natten och han satt fortfarande uppe. Jag gick in och liksom bytte om och han ställde upp liksom 4 glas och så blindade jag det. Och så gjorde jag sådär. Det är enda sättet att lära sig och hitta liksom, vad är det här smakar? Och så dricker man där igen. Ja, just det, men nu känner jag ju de där liksom, verkligen tonerna av körsbär. Ja, men då börjar man liksom lokalisera sig vart man är någonstans. Sen är blindprovning sjukt svårt. Det är ju bara att se på VM för sommelier. Även de kan inte sätta alltid.
Nej.
Så det är väldigt svårt. Och det är ju en sport i sig.
Mm.
Men att lära sig kombinera mat och dryck, menar jag på, är betydligt enklare än vad folk tror. Och där handlar det ju bara om att våga prova. Vad funkade det här vinet? Ja, men jag tyckte inte riktigt. Varför då? Och bara utvärdera vad det är du känner.
Bra. Jenny Roshage, stort tack för att du var med i Vingardens podd idag.
Tusen, tusen tack.
Nu är det slut för idag. Nästa vecka, då ska vi prata öl. Vi hörs då. Och vill du som lyssnar veta mer om vin, så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com, så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.